Välkommen till Skånes taltidning nummer 20 2024 med utgivningsdag torsdagen den 16 maj. Solen, den gick upp klockan 04.54 i morse och nergår den igen 21.15 ikväll. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling, medan Martin Holmström är tekniker, och det här är innehållet.
Bedrägeriförsök mot medlemmar i styrelsen för SRF Västra Skåne. Bluffmailen såg ut att komma från andra i styrelsen.
EU-valet närmar sig, och till skillnad från grava misstag i samband med det senaste riksdagsvalet utlovas denna gång korrekt valmaterial i punktskrift.
I Skåne läses inga talböcker med lokalt innehåll in, men på annat håll i landet satsas det.
Nytt hopp för dövblind norrländska som miste assistans och tolkstöd.
En samlad tolktjänst för bland annat personer med dövblindhet har utretts i årtionden. Nu utlovar regeringen mer pengar men har ingen tidsplan för nödvändiga förändringar.
Synskadade journalisten Jan-Olof Asp från Helsingborg har efter pensioneringen skrivit en spänningsroman, och han siktar på hela 6 böcker om en deserterande tysk soldats öden under andra världskriget.
I lördags avgjordes Eurovision i ett protestfyllt Malmö när Schweiz tog hem segern. Synskadade Emily Paulsson var där.
Så förflyttar vi oss ända ner på marknivå. Sista avsnittet i vårens modeserie handlar om skorna.
Öppnat och stängt med sjukhusentré och bibliotekscafé.
Evenemangstips med scenshow och sommarfestivaler.
Och kalendern med sommarens ankomst samt Buddha-dag.
Anslagstavlan så som denna gång håller sig i Malmö med omnejd. Och sist som alltid, redaktionsrutan.
Medlemmar i styrelsen för SRF Västra Skåne har utsatts för bedrägeriförsök. Bluffmäljen såg ut att komma från andra i styrelsen som bad om märkliga inköp eller insättning av pengar. Men avsändaren var inte den som det såg ut att vara. Christer H. Persson är vice ordförande i SRF Västra Skåne.
Jag fick mejl här om sistens från en styrelseledamot, och det ser lite konstigt ut i innehållet. Personen ville att jag skulle hjälpa till att köpa presentkort på Apple, och då tänkte jag det stämmer inte. Så jag ringde och fick reda på att nej, den här personen hade inte skickat något mejl, så det var helt fel alltihopa. Och då var vi snabbt överens om att detta är ett bedrägeriförsök. Så jag tog bort mejlet och lät vara med det. Sen gick det ett tag, och sen kom det ett till exakt likadant mejl från samma person. Men då tittar jag noga på avsändaren, på avsändaradressen, och säger att ja, men det här är ingen känd adress. De har skickat detta mejlet. Så jag kastade med detsamma. Nu kom jag till prata med en annan i styrelsen på SRF Västra Skåne. Och fick reda på att den personen också hade fått ett likadant mejl. Och jag sa med detsamma att ta bort det. Jag har kollat, jag vet att detta är ett försök till bedrägeri. Så bara släng det. Så behöver du inte ha med några pengar.
Har ni diskuterat, vet du, om det är fler i styrelsen som har råkat ut för detta?
Nej, jag vet inte om det är fler i vår styrelse som har råkat ut för det. Vi har pratat lite löst om det, men jag har inte hört någon annan som har sagt någonting om det. Och nu ska vi ha medlemsmöte, och då tänkte jag nämna det så att fler blir varsom att det finns sån här bedrägeriförsök igång. Så att man är vaken och tänker på att oj, det var detta Christer pratade om, det ska jag inte gå på, och så kastar man det med detsamma. Om man får ett sånt här mejl som man inte med detsamma tycker är alldeles självklart, då ska man läsa noga vem har skickat det, från vilken adress, och vad är meningen med innehållet. Kan detta vara ett bedrägeriförsök, eller är det någonting som är riktigt? Tänk igenom det noga, och är det inte absolut säkert, kasta det med detsamma. Ring och fråga. Prata med personen i fråga. Det är ju alltid trevligt med telefonsamtal.
Sa Christer H. Persson, SRF Västra Skånes vice ordförande. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett tidigare reportage om den här typen av bedrägeriförsök. Reporter var Dodo Parikas.
EU-valet i juni närmar sig, och fortfarande är inte synskadades problem med att rösta med bibehållen valhemlighet löst. Ett steg på vägen dit kan ändå sägas vara möjligheten för punktskriftsläsare att få tryckta valsedlar i kuvert med uppgifter i punktskrift om vilket parti de gäller, och då måste påskriften naturligtvis stämma med innehållet. Men vid det senaste riksdags-, kommun- och regionvalet hade valsedlar ofta hamnat i fel punktkuvert, så att röstande riskerade att lägga sin röst på ett annat parti än de tänkt sig. Vi ska nu träffa Elisabeth Pettersson på företaget Punkt Design i Fagersta, där man gör sitt yttersta för att något sånt inte ska hända vid det kommande EU-valet.
Vi har fått ett uppdrag av Valmyndigheten att tillhandahålla kuvert med punktskrift på, så att även de synskadade vet vilket partis valsedel som ligger i ett särskilt kuvert.
Kuvert som är uppmärkta med punktskrift där man kan läsa vilket partis valsedel som ligger i det här kuvertet.
Ja, vi har ett exempel här och då står det Centerpartiet, valet till Europaparlamentet 2024. Men så står det en ytterligare text och det är att det står bara i punktskrift. Partiets namn finns i svartskrift på kuvertet.
Så att man upplyser alltså om att i det här kuvertet så ligger en valsedel och den är bara i svartskrift?
Ja, det gör man.
Just det här kuvertet som vi tog nu, det är Centerpartiet. Hur många partier är det som är upptryckta?
11 stycken.
Vid riksdags-, kommun- och regionvalet senast, då var det ju en del valsedlar och punkter blev lite sisådär med. Men nu har man gjort annorlunda här vid Europaparlamentsvalet. Ni har fått uppdraget att både trycka kuverten och packa i valsedlarna för att man ska undvika den här typen av misstag och fel.
Det är helt korrekt. Vi har först tryckt alla kuvert i svartskrift. Då har jag tagit ett parti i taget så att det inte ska riskera någon sammanblandning. Sen har jag gått vidare till nästa steg då, alltså att trycka punktskrift på de här små kuverten. Samma sak där. Ett parti i taget. Och sen tydliga uppmärkningar på varje kartong. Och sen nu när vi har fortsatt arbetet med att stoppa i valsedlar i varje litet kuvert, så är det samma sak där. Ett parti i taget. En person får bara hantera ett parti i taget, så att det inte ska riskera att blandas ihop.
Så en person, ett parti i taget och hela tiden åtskilt, och så att det inte ska kunna bli något misstag helt enkelt.
Vi har varit väldigt noga med det där. Det här är ett enormt förtroendeuppdrag tycker jag. Att vi ska liksom hantera alla synskadades möjligheter att tillgodogöra sig politisk information inför Europaparlamentsvalet. Det tycker jag det är nästan hedrande.
Det måste kännas som ett demokratiskt uppdrag.
Ja, absolut. Alla gånger.
Är det någonting som har varit så här lite struligt och på vägen?
Ja, det har tagit lite tid innan momentet vi har börjat med nu, det är att stoppa alla de här små kuverten med valsedlar i ett stort kuvert. Och de har det tagit lite lång tid innan de kom hit, så jag har liksom efterlyst dem flera gånger. Men nu är de här, så nu har vi satt igång med det. Det är sista steget i den här processen.
Så ni började med att ta sådana här kuvert som är lite mindre vanliga kuvert, och på dem tryckte ni svartskrift vilket parti det var och att det var till Europaparlamentet 2024. Sen har ni tryckt punkt efteråt det, plus att i kuvertet så ligger den här sedeln i svartskrift då. Och sen har ni stoppat ner den här svartskriftsvalsedeln som alla andra också får, fast du, då man kan titta på som seende. Och sen därefter när allt det här är klart, då ska ni plocka ner en utav varje då i ett större kuvert, och det kuvertet ska skickas ut.
Ja, och ett annat steg på vägen är när man stoppar i en valsedel i varje kuvert, sen ska de förslutas också. Så vi har suttit och förslutit alla dessa 13 200 kuvert också.
Sitter man och slickar på kanten då, eller går det till?
Nej, då tror jag att man har svimmat av för länge sedan. Så vi har haft små duttar med fukt som man drar längs limkanten där, så att det försluts ordentligt.
Du, säkerheten då? Valmyndigheten, har de gjort någon kontroll?
Mm. De var här förra veckan på besök och de gick igenom en förfärlig massa av de som vi hade kört ut. De kontrollerade att det var rätt valsedel i rätt kuvert. Och sen tog de stickprov på att se hur förslutningen var, om den var okej. Vi blev med berömd godkända. Så det kändes jätteskönt.
Så att det här valet till Europaparlamentet, då ska man inte råka ut för det här att det är fel parti i fel kuvert, med andra ord?
Nej, det ska det inte göra.
Du kan väl inte gå in och titta? Jag vet att ni sitter och sorterar det här. Du kan inte gå in och kolla där?
Absolut.
Ja, Elisabeth, här kommer vi in i ett nytt rum. Gott om kuvert, du.
Här är det en massa kuvert. Så nu sorterar vi. Det är en trestegsraket här. En börjar med att plocka ihop sex partier. Lämnar över till den som sitter bredvid, som plockar ihop resterande. Och sen lämnar över till den som stoppar i det stora kuvertet. Och i det stora kuvertet så ligger också ett informationsblad om hur den synskadade ska gå tillväga för att rösta.
Och det är tryckt på punkt?
Både svart och punkt. Och med en QR-kod till valmyndigheten.
Här sitter en kille, vad heter du?
Jag heter Kim.
Och du sitter här med de här kuverten och sorterar?
Ja, men precis. Det blir en del kuvert.
Ja, det är ju vitt framför med punkt.
Ja, precis. Det är lite enformigt, men det går jättebra.
Och håller reda på det här, och känns det enkelt?
Ja, men man har ju ett system för sig, så, men det går bra.
Och när ni jobbar tillsammans, här, tre stycken, håller ni koll på varandra så att ni gör rätt allihopa?
Vi litar på varandra, det gör vi.
Vad är det krångligaste då?
Egentligen ingenting. Det är väl att det är något kuvert som kanske inte har limmats ihop ordentligt, så då får man plocka undan det.
Så ni gör som en gallring och extra check här?
Ja, men precis.
Elisabeth, hur mycket fel har det blivit då?
Det kan ju bli fel i punktskriften, om man säger så. Innan man börjar köra punktskrift så går man till en person som kan punktskrift ordentligt och korrektur, alltså godkänner korrektur på punkt. Sen kan ju apparaterna leva sitt eget lilla liv så att de kan dra snett och de kan trycka punkten för nära väcket på kuvertet. Så det får man ju hålla koll på, och då får man ju plocka undan dem och köra till dem igen.
Så en rigorös kontroll på allting så att allt ska bli rätt?
Ja, jag vet inte hur många gånger vi har kontrollerat allting, så, och i varje steg.
Och hur många gånger har du vaknat på natten?
Nej, inte så många gånger. Det är det här på slutet när allting ska liksom knytas ihop. Men efter deras besök så kändes det ju väldigt bra.
Det menade Elisabeth Pettersson på företaget Punkt Design i Fagersta. Hon intervjuades av Johan Lunner på Västmanlands taltidning.
Nyligen berättade vi om hur det tidigare i Skåne läste sin talböcker med lokal anknytning. Men att verksamheten dog ut, fast det har den inte gjort på andra håll i landet. Och Skånska bibliotek för en idag in förslag från läsare på inläsning av lokalt material. Förslagen skickas till Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som oftast avslår inläsning. Inge-Lena Örn på biblioteket i Hör sitter här med ett sånt avslag.
MTM får in många fler förslag än det finns resurser att producera, vilket innebär att MTM inte kan producera alla förslag som kommer in. Och därför kommer MTM inte att producera den föreslagna titeln. Boken saknar spridning och är av lokalt intresse.
Lokalt intresse, men skulle det här kunna vara en bok som ni faktiskt producerade eller lät producera som talbok själva, om ni hade resurser?
Ja, om vi hade haft resurser till det så hade det väl kunnat vara det. Det rör sig om boken Strövtåg i Ringsjöbygden. Och det kan ju vara så att det är fler än just den här låntagaren som skulle vilja läsa den.
Skånes taltidnings tidigare chefredaktör Birgitta Fredén. Hon minns när beställningar av lokala inläsningar som gjordes i taltidningens studio på uppdrag från biblioteken upphörde för omkring 10 år sedan.
Det liksom bara försvann på något sätt. Jag vet inte om det fattades något beslut om det, men det bara upphörde.
Tycker du att det här borde återupptas?
Ja, det är väl rimligt att även lokal litteratur blir tillgänglig för folk med lässvårigheter. Det finns ju ett intresse för lokala skrifter eftersom de fortfarande ges ut. Och då borde de ju vara tillgängliga för alla.
Alltså, vi har inte kunnat göra något sånt på säkert 10 år.
Det här är Lena Udd på Östgöta taltidning. som även de tidigare läst in lokala talböcker på uppdrag. Men även om MTM idag skulle säga ja till östgötska talböckers inläsning så skulle taltidningen inte klara av att göra inläsningarna.
Numera är vi en tjänst på Östgöta taltidning plus inläsningstjänst. Så personalen räcker inte till. Och att betala för inläsning, det har vi inte råd med. Man kan ju söka pengar från Synskadades stiftelse och i Östergötland från Synskadades väl. Men de pengarna äts upp ganska snabbt. Så att det där är vårt dåliga samvete. Vi klarar inte av det, helt enkelt.
Och hur har det sett ut bakåt i tiden?
Väldigt bakåt i tiden så har jag räknat ut att det finns idag ungefär 60 lokala talböcker inlästa från för jättelänge sedan. Så det har aldrig varit någon väldig produktion, men den har varit betydligt bättre än idag.
Och hur stort behov finns det? Hur mycket önskemål kommer det från låntagarna?
Alltså det kommer 8-10 per år skulle jag vilja säga.
Men det finns regioner där det satsas ekonomiskt på lokal inläsning. Ett sådant exempel är Kalmar, där Maud Salim arbetar med biblioteksutveckling, vilket innefattar stöd till lokal talboksproduktion.
Först skickas frågan till MTM och vissa böcker går igenom att MTM läser dem även om de har en lokal knytning till länet. Det vi läser in, det är böcker, årsböcker och i undantagsfall häften med lokal och regional anknytning.
Och var kommer förslagen ifrån?
Det är förslag från låntagare till sitt lokala bibliotek och därifrån skickas frågan till Kalmar stadsbibliotek. Där sitter en person som är ansvarig för att ta hand om inläsningstjänst och skicka vidare till en inläsare.
Och hur viktig tror du eller vet du att den här tjänsten är?
Den tjänsten fortsätter så länge det finns ett behov ute i länet. För den ska bidra till likvärdig bibliotekstjänster och att förbättra tillgänglighet till litteratur för synskadade och de som inte kan läsa den tryckta texten.
Men hur ser det administrativa ut? Du sitter på biblioteksutveckling och det är det som heter länsbiblioteket förr i världen. Och det är regionen, tidigare länet, som har hand om det. Men det är stadsbiblioteket och biblioteken ute i er region som gör beställningarna. Men vem betalar? Hur går det till?
Det stämmer det du säger. Och jag sitter på regional utvecklingsförvaltning, så det är vi som bekostar den tjänsten. Och allt praktiskt går genom Kalmar stadsbibliotek. Där sitter en ansvarig kontaktperson som tar emot beställningar från folkbibliotek, kontaktar MTM, skickar in till inläsning. Och när boken är tillbaka så kontaktar den personen igen MTM som lägger in boken i bokhyllan, där låntagaren själv kan gå in och hämta.
Och det faktum att den här tjänsten finns, kan man säga att den är självgenererande på det sättet att låntagarna ute vet att den finns och därför är intresserade? Skulle man tänka sig att den hade självdött om ni sakta hade dragit in på pengarna, eller hur ser det ut?
Ja, om vi skulle dra in pengar så kanske den avstannar någonstans. Vi fortsätter med det för att vi kände att det finns fortfarande behov. Folk vill kunna ta till sig litteratur och biblioteken jobbar med tillgänglighet. Så det är utifrån ett tillgänglighetsperspektiv också.
Och jag ser här i inläsningstjänstens policy att inläst bok får kosta högst 6000 kronor, men att det finns möjlighet för biblioteket att vända sig till er och överlägga om att få mer pengar om det skulle vara en speciell bok som behöver läsas in. Hur vanligt är det?
Tidigare hade vi en summa som vi skickade till Kalmar stadsbibliotek, men nu har vi valt att betala för de böcker som blir inlästa. Och det blir en diskussion mellan oss och Kalmar stadsbibliotek kring kostnaderna. För de här 6000, det är liksom högst som ska kosta, men kostar de lite mer och det finns pengar, så går det att lösa det.
Det sa Maud Salim, biblioteksutvecklare hos Region Kalmar län. Och vi ska återkomma till frågan om inläsning av lokala talböcker i ytterligare ett inslag framöver i taltidningen. Reporter var Dodo Parikas.
Oppositionspolitiker i Piteå har dragit öronen åt sig när det gäller 34-åriga dövblinda Evelina Lindbergs rätt till stödpersoner som kan taktilt teckenspråk. Ett tema vi berättat om i taltidningen när hundratals pitebor demonstrerade på 1 maj mot att kommunen dragit in hennes stöd. Nu har Kristdemokraterna i kommunen begärt att Evelina Lindberg ska återfå sin personliga resurs, vilket skulle betyda att hon åter skulle kunna använda taktilt teckenspråk för att kommunicera. Kommunen menade tidigare att det räckte med hemtjänst, som alltså inte kan taktilt teckenspråk. Socialnämndens ordförande Gösta Pettersson, Socialdemokraterna, säger till SVT att tjänstemännen nu fått i uppdrag att utreda frågan på nytt.
Möjligheten att bygga upp en samlad och enhetlig tolktjänst för bland annat personer med dövblindhet har utretts i årtionden. Men sen har inget hänt. Vid en interpellationsdebatt i riksdagen nyligen vände sig riksdagsledamoten Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet, till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för att få veta vad som händer. Och ministern svarade att regeringen ska tillföra mer pengar till regionernas tolkverksamhet, närmare bestämt 41 miljoner nästa år. Men att hon inte kunde säga något om när och hur förändringar föreslagna av 2020 års tolkutredning kan genomföras. Och vi kommer in i debatten när Bergenblock reagerar på Waltersson Grönvalls svar.
Den här frågan om tolktjänsten har utretts och debatterats i över 10 års tid. 2020 års tolktjänstutredning, som min interpellation handlar om, bygger i sin tur på 2010 års tolktjänstutredning, som redan då gav bilden av en splittrad tolktjänst som inte fungerade, som var både svåröverblickbar och oförutsägbar för den som behövde den, och la förslag om en samlad tolktjänst. Sedan resulterade det i en promemoria som togs fram mellan några olika departement, och till sist ytterligare en utredning som då blev 2020 års tolktjänstutredning. Och där befinner vi oss idag. Den här utredningen var klar i mars 2022, för snart 2 år sedan. Sen var det remisstid på det, men det har gått 1,5 år utan förslag på åtgärder eller genomförande. Och det är just det här förslaget på genomförande som jag efterfrågar, när det kommer och var det kommer för någonting. Tolktjänstutredningen innehåller en rad olika förslag, varav flera har blivit rosade av funktionshindersorganisationerna. Det handlar om att skapa en ny lag istället för som det nu är inom hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar om att tillsätta en nationell funktion för tolktjänstfunktionen. Det handlar om att skilja arbetslivstolkningen ifrån vardagstolkningen, vilket kanske är den åtgärd som är mest efterfrågad av samtliga. Det handlar om att förbättra möjligheten till distanstolkning både via Post- och telestyrelsen och via den regionernas distanstolkning, som skulle kunna förbättras med en gemensam tolkningsfunktion. Det handlar även om frågor som kvinnors utsatthet för våld när man har dövhet, hörselskada eller dövblindhet. Och den här utredningen innehåller många viktiga förslag. Det har efterfrågats åtgärder ifrån regeringen, ifrån nästan alla organisationer som berörs av de här frågorna. Och svaret hittills har varit att regeringen tillför 41 miljoner kronor nästa år, som egentligen är en uppräkning av bidragen till regionerna som stått still sedan 1998. Så min fråga till statsrådet, som jag ändå får tacka för svaret så här långt, är: vad är regeringens plan?
När jag träffar till exempel Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund och förbundet Sveriges Dövblinda, så beskriver de just detta, att det är inga större problem egentligen med att få tolk och stöd under högre utbildning. Och det innebär att vi har en hel del människor utbildade inom bristyrken faktiskt, men som är utestängda idag. Därför är just den här delen en väldigt viktig del i att på olika sätt komma vidare med. Och jag säger igen, när jag möter de här unga människorna och även i funktionshindersdelegationen, så är det ord som: vi vill ju arbeta, vi vill vara en del av arbetsgemenskapen, vi har utbildat oss för detta, och jag berörs väldigt, väldigt starkt av det. Så att det här är en prioriterad fråga som jag hoppas att jag kommer att kunna återkomma till ganska snart. Men när det bereds så sker en rad olika avvägningar, och jag skulle då verkligen inte vilja återkomma till ledamoten med fel uppgifter.
Det blir ju lite som katten runt het gröt här när vi pratar om vad som händer på regeringskansliet och inte. Och jag förstår ju att vi kommer inte få något svar på hur själva beredningen går till. Men däremot så skulle ju statsrådet kunna avsluta i sitt anförande med att säga någonting om tidsplanen. För det är också någonting som efterfrågas. Ungefär när i tid kan vi förvänta oss propositioner och förslag ifrån regeringen kring den här frågan. Det är ju ingen tvekan om att regeringens företrädare är fyllda av goda intentioner och använder och beskriver de här behoven på ett bra sätt av en utvecklad tolktjänst och andra saker inom funktionshindersområdet. Men det är klart, i slutändan så är det handling som räknas.
Ja, jag måste kanske möjligtvis göra ledamoten besviken, därför att just innehållet och det som finns där kommer också att naturligtvis bära mot vilken tidsplan vi kan hålla när det gäller genomförandet och omfattningen av de förslagen.
Sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall från Moderaterna. Bland annat i sitt interpellationssvar till riksdagsledamoten Kristoffer Bergenblock från Centern. Och vi ska tillägga att det här var ett axplock ur en längre debatt mellan de två. Reporter var Dodo Parekas.
Desertören är titeln på en alldeles nyutkommen spänningsroman med verklighetsbakgrund. Och det är första delen i en planerad serie med ytterligare 5 böcker. Den debuterande författaren Jan-Olof Asp är ett känt namn för Skånes taltidningsläsare och har bland annat suttit i SRF Skånes styrelse. Och berättelsen som ligger till grund för romansviten, den har han burit på länge.
Bokprojektet började för väldigt många år sedan, och det beror på att Siegfried Brandt, som jag har skrivit om, det är ju en tysk medborgare, rättare sagt han var det tills han dog, som flydde från andra världskriget Ryssland till Sverige 1944. Och ett tiotal år senare så träffade jag honom när jag var 5-6 år. Och så småningom lärde vi känna varandra, för han bodde inneboende hos oss i en liten röd stuga i Småland. Och han blev faktiskt min reservpappa.
Men hur känns det nu då när desertören har kommit ut?
Ja, det känns ju fantastiskt, för att det har ju funnits tider då jag har tänkt att nej, det blir nog ingenting av det här, och vem vill läsa om detta eländet en gång till? Det är många som har skrivit. Jag tvekade många gånger. Men när jag kände att om jag gör det i den här formen, jag gör de här böckerna, bokserien Karlavagnen, och knyter ihop det, då tror jag att det här kan vara intressant att läsa på ett annat sätt. Nu får vi en historielektion samtidigt.
Sigfrid tar fram en lyspistol, siktar snett uppåt, snett framåt. Skottet smäller av. Knallen är dov när den dämpas av snön. Lysgranaten lyser upp snötäcket med ett blekt pulserande sken när den sakta dalar genom luften i sin fallskärm. Plötsligt börjar det röra sig i snön ett hundratal meter framför den och på sidorna. Kulsprutan dånar, k-pistar och gevär smattrar. En kula slår in i Martins axel. Han skälver till och välter över på sidan och andas tungt, rosslande. Sigfrid får bort honom från kulsprutan. Han kramar avtryckaren med pekfingret. Inget händer. Han försöker igen, men kölden har gjort fingrarna stelfrusna. Hjärtat bultar våldsamt. Han kramar avtryckaren så hårt han förmår. Kulsprutan smattrar äntligen med full kraft. Han skjuter och skjuter omkring sig i korta, riktade eldstötar. Spårljuskulorna fräser över snön. Det kokar av vitklädda ryssar framför dem. De kastas bakåt av kulorna från den intensiva elden. Günther! Skriker Sigfrid för att kunna göra sig hörd genom den intensiva eldgivningen. Vi måste ha spärreld framför oss. Ring upp granatkastarna. Målfisken 6. Omedelbart. Hör du?
Det här var ett kort utdrag ur Desertören som lästes av Dodo Parkas. Och Sigfrid Brandt, vars berättelse ligger till grund för romanens handling, blev alltså en nära vän till Jan-Olof Asp.
Och då berättade han bit för bit för bit om sitt liv i kriget och hur han kunde överleva där. Han stannade kvar i Sverige hela sitt liv och fann ett yrke, han blev skogshuggare så småningom, och levde resten av sina dagar i Sverige. Men han var så skadad, kan man väl säga, både fysiskt och psykiskt av 3 års krigshelvete i Ryssland. Han tillhörde något som hette bergsjägarregemente. De var 135 man. Det var ju bara män på den tiden, soldaterna. Och en överlevde. Och det var Sigfrid.
Men hur kom det sig att du bestämde dig för att du skulle skriva den här bokserien som då utgår ifrån Sigfrid Brandts historia?
Det är inget beslut man fattar, utan man bara liksom, det är ungefär som du står och väntar på en hjärttransplantation. Du bara gör det, för det finns inga alternativ. Det bara kändes så att jag ville skriva om honom och hans liv. Så jag kände att nej, jag måste föra hans berättelse vidare.
I den första boken i alla fall är det en jag-berättare. Är den här jag-berättaren i Desertören, är det du?
Ja, jag har ju lånat in en hel del händelser som jag själv har upplevt. 80% av första boken, Desertören, det är autentiskt material. Sen kommer jag in som författare och vrider verkligheten på ett sätt som jag tror är fullt tänkbart att det skulle ha kunnat se ut. Och då glider vi in på de återstående 5 böckerna. Och där pratar vi om fiktion. Men det är fortfarande så att de här händelserna, de har en faktabakgrund. Det är ingen kriminalroman. Det blir det inte. Det är inga folk som mördas på det sättet. Utan det är gåtos ifrån det andra världskriget och nazismen som flyter upp till ytan. Och där kommer det, vad ska jag kalla det för, spännande berättelser som mycket väl skulle kunna ha inträffat.
Men så det är skönlitteratur, men det bygger på verkliga personer och händelser?
Ja, många av personerna och händelserna är autentiska. Dock långt ifrån alla. Jag har lagt till karaktärer som jag tycker passar in i den handlingen som jag skapar. Det känns bara som en berättelse som fortsätter och fortsätter och fortsätter. Någon gång tar det ju slut naturligtvis, givetvis. Men som det ser ut nu så blir det 6 romaner.
Och varför ska det bli så många då?
Jo, därför att det finns så mycket att berätta. Jag vill berätta, dela med mig utav mina tankar. Och egentligen Sigfrids tankar också, som jag har tolkat om. Hur den här nazismen, då kommer vi in på det här med den ariska övermänniskan och den rasbiologiska forskningen som bedrivs inte minst i Uppsala i Sverige. Va? Det var ju en parallell till vad nazisterna höll på med. Och det är sådana tankar som de här tosigheterna som jag gärna vill berätta om. Och för att det ska vara intressant att läsa så tror jag att man måste ge det en form där det är spännande att läsa det helt enkelt.
Du skriver i förordet till Desertören att din ögonsjukdom som är glaukom om jag förstår det rätt har ställt till det för dig när du har skrivit. Hur har skrivprocessen varit?
Den har varit tuff kan jag säga. Alltså, jag har ju inte den uthålligheten längre som jag hade bara för några år sedan. Ögonen åker helt enkelt inte och inte hjärnan heller. Utan jag skriver korta med alla dessa tekniska hjälpmedel med hörlurar och talsynteser och sånt. Så skriver jag kanske 15, 20, 30 minuter. Sen måste jag vila ögonen och huvudet. Så att det har ju tagit längre och längre tid. Men samtidigt har jag lärt mig knepen hur jag kan göra. Men det har varit en tuff tid, ska jag erkänna. Men jag vet inte när det slocknar i rutan en dag och då är det ännu svårare.
Då kan du tänka dig att du dikterar resten då?
Ja, jag har faktiskt tänkt det. Ha det som i bakfickan att det finns ju sådana programvaror idag så det skulle nog kunna fungera ganska så bra och diktera innehållet. Men med det är ju som väl är så att 85% är skrivet, finns i bokstavsform.
Men har du jobbat med någon som har varit din redaktör eller så?
Ja, det har jag gjort. Jag har en skrivpedagog, en redaktör, Emilie Onskog på Glimåkra. Hon är utbildad skrivpedagog och har kommit med väldigt fin kritik. Och sen har jag tagit hjälp av en kille som heter Leif Nilsson, bokmorskan kallad, som hjälper författare som mig då att få boken satt och i tryckbart form. Så att man kan lämna in den på tryckeri.
Så du har gjort så istället för att försöka få den utgiven på något etablerat eller stort förlag?
Jag tänkte faktiskt så här att det är svårt att få någonting utgivet. Men kanske om jag verkligen, om man nu skriver den här boken först, trycker den också. Och kanske till och med får den inläst. Så har jag lite mer att komma med. Men det är nästa steg. Jag hoppas att någon nappa på det här, för det var roligare och om det är ett etablerat förlag också. Nu finns det ju till beställning, alltså print on demand som man säger. Den har ju ett ISBN-nummer och kontaktar man då något onlineföretag så är det bara att beställa boken så kommer den hem.
Men vad är det bästa med den här bokserien då för dig?
Alltså det är ju, jag vet inte vem som har, jag kan inte citera någon författare direkt eller någon namnkunnig person, men att den här skrivarprocessen, det är en slags, ska jag kalla det för, det hjälper dig mentalt att komma ur tankar som du har gått och funderat väldigt länge på. Och själva skrivprocessen gör att de flyter upp till ytan, du lär känna dig själv bättre och bättre. Det är en slags terapi.
Det sa Jan-Olof Asp, pensionär och journalist från Helsingborg som skrivit den nyutkomna romanen Desertören som åtminstone ännu inte finns inläst som talbok. Jan-Olof Asp var även månadens ansikte i Skånes taltidning i mars 2020. Reporter var Gunilla Kracht.
Eurovision i Malmö är över. De sista färgglada dekorationerna på stan plockas bort när detta nummer av taltidningen produceras och vägspärrarna vid Malmö Arena och Folkets Park försvinner. Det blev ett helt annat slags tävling än vanligt med Palestina-demonstrationer på stan och burop i arenan. Men det blev en tävling. Och vi ska höra en röst ur publiken. Den tillhör synskadade och rullstolsburna Emily Paulsson som var i arenan finalkvällen i sällskap med sin mor och moster.
Ja, det var jättehäftigt. Verkligen. Man har varit på Malmö Arena många gånger, men den stämningen som var där i lördags, det har jag aldrig upplevt. Det var riktigt häftigt.
Och innan var du orolig?
Lite grann inför, måste jag säga. Men det var väldigt stort säkerhetspådrag. När vi väl kom dit så kände vi oss väldigt trygga. Så det var skönt.
Showen på arenan bjöd förutom på musik även på väldigt maffiga ljuseffekter och bilder på scenen. Hur funkade det för Emily?
Alltså, jag kunde ju se ljusflimmer från scenen, men inte mer än så. Det enda som jag faktiskt inte tänkte på i förväg var att låtarna kom ju bara efter varandra. Det var ingen som sa vilket land det var. Som tur är så hade jag koll på vilka låtar de olika länderna hade. Men vet man inte det så är det ju svårt.
Och hur gick det att ta sig till och från? Vi såg bilder av murar av kravallpolis.
Ja, men först så tog vi tåget dit. Vi var där redan 16:30 och på det tåget så var det väldigt lugnt. Men det var första gången som jag blev eskorterad av vakt till hissen på stationen då. Och som pratade med en annan vakt på övervåningen sa liksom, nu kommer det upp en rullstol och två ledsagare. Så sen tog nästa värd emot och stod där uppe. Och då berättade han att en ingång var bara för rullstolar, så vi skulle gå in där. Vi fick ju gå igenom hela kön. Det kändes ju kungligt. Det var jättesmidigt.
Och i själva lokalen, var satt du där?
På höger sida om scenen på läktare. Väldigt bra platser. Och rullstolsplatserna brukar inte vara numrerade, utan det brukar vara liksom lite djunglens lag där, vem som kommer först. Men den här gången var de faktiskt numrerade och vi hade bokat våra biljetter direkt när de släpptes. Så vi hade ju faktiskt den bästa rullstolsplatsen längst fram.
Men detta med alla protester när det gäller Israels deltagande och för Palestina. Hur mycket tänkte du på det när du var där och inför det hela?
Alltså, det är ju klart att det färgar ju hela tävlingen. Så det är ju klart att det fanns i bakhuvudet hela tiden. Sen är jag ju en sån, jag vill ju att musiken ska stå för sig själv. EBI hade tagit ett beslut och låta dem vara med och då tycker jag, då får de vara med. Och jag tycker framförallt att det är oschysst att liksom, ja, men hata på artisten.
Och vann rätt låt?
Jag tyckte inte det. Jag trodde ju på Kroatien hela tiden. Sen vet jag inte om jag egentligen hejar på den. Jag gillar Finland, Tyskland, Österrike, Cypern, Luxemburg. Ganska många, men tyckte det var svårt att säga vem jag faktiskt ville skulle vinna. Ja.
Det sa Emily Paulsson som efter finalen åkte färdtjänst hem till Helsingborg. Reporter var Dodo Parikas.
Vårens och sommarens modeserie kryper till sist långt ner mot marken och där hittar vi förstås skorna. Ibland bekväma, ibland motsatsen, men då finns det hjälp att få. Vi har besökt en skoaffär i Lund som förutom skor av det bekvämare slaget också har inlägg och olika hjälpmedel vid till exempel fotbesvär. Men vi ska också ta en titt hos en annan skobutik där klackarna på damskorna kan vara betydligt högre. Men först till Anna-Karin Tuvesson som arbetat på Temo Sko och hälsovård i Lund i 35 år. Och bland hyllor fyllda med skor visar hon några som är typiska för dammodet denna vår.
Om vi tittar på andra sidan här så har vi även väldigt mycket sneakers och det är framförallt det. Sen när det blir lite varmare så är det sandaler som kommer igång lite mer.
Är det någon speciell färg i år?
Den vita färgen rullar på sen föregående år. Mycket vitt. även en hel del beige och blått. Så det är klassiska färger.
Och här är en del ganska ljusblåa och lite rosa och sådär.
Det kommer alltid lite accentfärger för att lyfta det andra sortimentet. Vi har någon röd och lite svart är det alltid, någon rosa.
Det ser väldigt bekvämt ut.
Det är vår inriktning. Så att det ska vara skönt att gå i, tycker vi. Sen är det ju så olika vad man tycker också, vad som är bekvämt. Men vi försöker hitta så brett sortiment. Men vi har inga högklackat och det är med åt det bekväma hållet, absolut.
Hej!
Mm. Skoaffären i Lund är inrymd i en ganska liten lokal. Men den är väldigt välbesökt den här förmiddagen. Och på en annan hylla så är innehållet bekväma skor med en eller flera remmar. Och finns i många olika modeller av olika fabrikat. Tidigare betraktades dessa sandalliknande skor mest som inneskor och var vanliga till exempel hos vårdpersonal. Men här har det blivit ett trendbrott, berättar Anna-Karin Tuvesson.
Vi har ju sålt i alla år, men sen i fjol så exploderade med Birkenstock, så det är mycket ungdomar som väljer att både till vardags och till fest och till allting. Så att förr var det ju mer som en inomhussko och nu är det mycket som en utomhus.
Man kan ha den liksom hela vägen, från festen till festen, på festen.
Ja, och om det inte är en riktigt fin fest, men en trädgårdsfest så absolut helt rätt.
Men om man ska gå på en fin fest i sommar och går in här och letar skor, vad hittar man då?
Det som är bra med modet nu är att vita sneakers är modernt att gå även när man går på en finare fest. Inte en jättefin fest naturligtvis. Ska man sen ha en lite elegantare sko på sig på en fest så kan man lägga in ett litet skönt inlägg. Så går man lite bekvämare under de timmarna.
Och då kan man också gå in här, för det är ju en annan del i er verksamhet.
Ja, men det är det. Man kan göra de flesta skor betydligt skönare än vad de är genom att lägga in många sorters olika inlägg. Antingen så kan man plocka bort innersulan i sina skor och då kan man lägga in ett helt nytt inlägg. Eller om man inte har så mycket plats då lägger man in ett halvt inlägg. Och det går få plats i de flesta skor. Och det är det vi säljer mest utav. För många vill köpa de skorna man tycker om.
Om man får plats.
Ja, det är det man får. Man behöver inte gå upp en storlek på de handlade inläggen. Men det har ju också förändrats mycket med inlägg under åren. Folk har blivit mer medvetna om att man kan lägga in inlägg i sina skor. Och många har blivit mer medvetna om att man inte ska gå i obekväma skor. Så att då finns det enkla lösningar för det.
Men om du skulle gå på fest och du tänker på det skomode som finns, vad skulle du välja för? Alltså nu tänker jag kanske ett bröllop eller så.
Ja, då skulle jag valt en fin sandalett med högklack. Och så skulle jag lagt in en liten gelé-trampdyna på framfoten. Så att det blir lite mjukare. För det är ju tårna där och trampdynan som blir mest belastad. Eller en pelott som är ett litet stöd på framfoten. Det är en liten kudde som lyfter precis innan trampdynan. Och det gör också att det tar upp tyngden på framfoten.
Men sen ser jag någonting här. Det står att den är vegansk. Kan en sko vara vegansk?
Ja. Den innehåller ju inga animaliska produkter, den här skon. Så den är i textil. Inga lim eller någonting använt animaliskt. Och det har vi en hel del faktiskt.
Är det samma när det gäller både dam- och herrmode?
Ja, på ett sätt är det. Men vi har inte så mycket herrskor som damskor. Även här har vi sköna sneakers. Det här är nya slip-ins heter de. Och då är det ett inbyggt skohorn i skon. Så den kan man ta på utan skohorn. Och utan att böja sig ner.
Hur funkar ett inbyggt skohorn?
Ja, det är liksom en hård hälkappa som är lite utåtböjd. Jag ska visa. Så att den kan man bara sätta ner foten och trycka ner. Så är skohornet i skon.
Den bara glider ner då foten?
Ja, den bara glider ner foten. Otroligt skönt.
Men det är något nytt?
Det börjar komma så smått i fjol. Och nu har det exploderat. Ja. Det har ju blivit mycket textilskor. under åren här. Förr var det mycket läderskor. Det är mycket textil och särskilt på sommaren. Det är svalt och det är lätt att ta med sig. Och så att det är mycket textil.
Men för att höra lite mer om modet när det gäller till exempel om man vill ha klack på damskorna eller gå på fin fest för herrarna, då söker vi oss några kvarter bort till en annan skoaffär.
Det är ju ganska så pastelligt färgerna, så det är ju ljusgrönt, ljusblått, alltså ändå ganska mjuka färger skulle jag säga. Framförallt jordnära färger, mycket beige och sen klassiskt vitt. Och sen så får vi ju alltid in något i svart, men med ljusa siler då.
Och nu har jag gått in på Skorett. Och vad heter du?
Maria.
Och här är väldigt mycket skor, men det glittrar ju till här och var.
Det finns lite modeller med lite glittrig metallic yta på. Men framförallt skulle jag säga att det är väl lite mer till de skorna som man ska kunna använda när man är lite mer uppklädd. Om man ska gå på fest eller om man vill klä sig lite finare. Om man ser de vanliga vardagsskorna är det ju mycket av beige, vitt, alltså de klassiska färgerna skulle jag säga. Sen vet jag att det har ju kommit en trend med alltså lite djurmönster och så i år. Men vi har faktiskt inte fått in så mycket av det. Utan det är fortfarande lite mer de klassiska färgerna. Men mycket av färgstarka alternativ skulle jag säga att det har vi inte fått in så mycket i år.
Kan det bero på att modet är ganska färgstarkt? Det finns ju väldigt mycket mönster och så och färger i modet.
Det kan det absolut göra. Det skulle jag tro, för att ofta blir det kanske att man vill kombinera med något lite lugnare. Och då har det kanske blivit så i år att eftersom kläderna och modet är mer uttrycksfullt så vill man ha något lite lugnare på fötterna kanske.
Men du har klackar också någonstans, va?
Ja, för det har vi. Om man tänker lite mer festklackar, då blir det ju helt plötsligt ganska mycket mer glitter. Mm. Fortfarande väldigt lugna toner med det beige, men att de lägger till lite glitter och sådär för att liksom lyfta det hela.
Och här är det sandaletter med hög klack.
Ja, precis. Det här är ju mer om man så här uttalade festskor skulle jag säga. Man kan ha dem annars också, men vi säljer ju dem mest till just fest. Absolut.
Och här är någon, är det gammelrosa färg eller på de här?
Ja, det är ju fortfarande väldigt populärt, så det har ju kommit i år igen. Det är ju inte så mycket av det kritvita just på festskor med klack och sådär, utan då är det ofta även det här lite mjuka toner, inte för skarp. Sen så ska det väl ändå tilläggas att vi säljer ju nästan mest skor som inte har så höga klackar. Folk satsar nog mer och mer på skor som man kan använda till många olika ändamål. Och jag tror därav färgen också att det är lite lugnare färger för att man ska kunna kombinera det till mycket.
Sen såg jag några klackar som liksom gick utåt. De var smala, lite smalare uppe och sen så blev de bredare. Mm. Mot marken.
Ja, det har vi fått några modeller. Dock skulle jag nog inte säga att det är de som har varit mest poppis. Men det är ju kul att se någonting helt nytt att välja på. Som bryter från det mer klassiska.
Nu är vi då där damerna söker sina skor. Men om vi går en liten bit bort så är det väl herrskor också?
Ja, det har vi här nere. Vår lilla herravdelning. Den är ju...
Vad det blänker de skorna här.
Ja, det är ju lackskor. Det är ju verkligen en festsko. Och den är ju verkligen också klassisk tidlös. Och jag skulle säga på härmodet på skor. Så verkligen ordet klassiskt och tidlös är väl det som verkligen signalerar de modellerna vi har inne. Det är ju tidlösa modeller som man ska kunna ha i många år. Ofta vill herrarna ha skor som man kan ha länge. De har inte samma benägenhet att byta så ofta. Så att här är ju absolut inte direkt något i vårt sortiment i alla fall som sticker ut och är, vad ska man säga, lite galet. Utan det är klassiska snitt, klassiskt vitt, mycket mörkblått och sen vanliga skinnskor i brunt skinn.
ingenting som är lite galet.
Nej, det tycker jag faktiskt inte.
Kan vi inte hitta någon lite galen sko? Här är seglarsko, kan man inte kalla galet.
Nej, det
galet.
Kan man inte kalla galet. Som du ser så är det väldigt ogalet hos oss. Där är några modeller som är lite mer galna när man har två olika färger på skon och sådär. Men det är ju ändå väldigt lugnt och snällt. Och i ordning skulle jag säga.
Och där lämnar vi skobutiken när det kommer in nya kunder. Bekvämt verkar i alla fall vara ett ledord som går igen i skomodet i vår. Åsa Kjellman i Risi var reporter. Öppnat och stängt på Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö har en ny huvudentré invigts i en likaledes ny vårdbyggnad på Inga Marie Nilssons gata 47. I huset finns även intensivvårdsavdelning, två ortopediavdelningar plus ortopedimottagning, geriatrikavdelning samt njur- och transplantationsavdelning. Adressen Inga Marie Nilssons gata 47 ersätter Carl Bertil Laurells gata, utom för liggande sjuktransport med sjukresa. Då är det fortfarande den gamla adressen som gäller. Malmö stadsbibliotek har efter ett långt uppehåll fått ett nytt café efter Kok och bok. Novell heter det och ligger på samma ställe på entréplanet som det tidigare fiket. I Malmö har vinbaren Swedish Wine Center vid Anna Linds plats stängt på grund av konkurs. Ägarna kommer att fortsätta driva Skivarps Gästis som de haft parallellt hela tiden. Och Malmö har fått ännu en hamburgerkrog. På Klasgatan 1 har Burger Mansion slagit upp dörrarna in till köpcentret Mittmöllan. Och de finns även i Stockholm och Göteborg. Och i kvarteret huserar dessutom sedan tidigare konkurrenter som Möllans Burger, Burger Mob och Salles Burger. Ytterligare en förändring i Malmös restaurangliv är ett nytt matställe högst upp i Hotell Clarion Malmö Live där Kitchen and Table fanns tidigare. Grand Italian Brasserie heter det och serverar, som namnet antyder, bland annat pizza och pasta. I Malmö på Lilla Torg 17 har American Bar and Grill flyttat in där en annan USA-inspirerad krog låg tidigare, nämligen Thank God It's Fridays. I Eslöv har restaurangtorget på Stora Torg 12 stängt. I slutet av maj öppnar istället restaurang Blanka som ska servera pizza samt Balkan-influerad mat i lokalerna. I Kristianstad där har ett nytt café tagit plats i stadens äldsta hus, Skottenborg på Långebrogatan 1. Det är trädgårdsservering. Det blir också guidade visningar, men huruvida själva huset i framtiden ska användas till servering står än så länge skrivet i stjärnorna. Öppet onsdagar och torsdagar 12.30 till 15.30 och detta fram till 29 augusti. Stängt 5 och 6 juni.
Evenemangstipsen. Sommartid är guidad vandringstid. Och i Lund kan man till exempel nu på lördag den 13 maj gå en kulturhistorisk vandring genom stans centrala delar. Guiden Agnes i Lund berättar om Fru Görvels gård, Drottens kyrkoruin, Strindbergshuset, Tegnermuseet och Universitetshuset. Samling klockan 10 utanför Stadshallen på Stortorget. Slut 90 minuter senare vid Domkyrkan. Pris 140 kronor kontant eller via Swish på plats. Ingen föranmälan behövs. Scenartisten Emil Jensen återkommer till Skåne med fler datum för sånger och snack. En konsertföreställning där han vrider och vänder på svåra frågor på ett roligt sätt. Nu på söndag den 19 maj klockan 19 gästar han och två medmusiker The Tivoli i Helsingborg. Där inträdet är 360 kronor och en ledsagare går med gratis. Torsdag den 1 augusti sen, klockan 19 då också, kommer de till Annelundsgården i Malmö. Där inträdet är 310 kronor. Och den 2 augusti klockan 20 gästas Solhällan i Löderup som vill ha 395 kronor i inträde. Där är folk- och rockarrangör. Och slutligen Torna Hällestad Lanthandel som får besök den 3 augusti klockan 19.30. 349 kronor är inträdet där. Förköp på samtliga ställen kan göras hos Tixter. I Norge, utanför Sölvesborg, börjar hårdrocksfestivalen Sweden Rock onsdag den 5 juni för att larma på till lördag den 8. Närmare 100 band spelar. Onsdagen toppas av namn som Five Finger Death Punch, Megadeth, Rival Sons, Electric Callboy och Michael Schenker Group. Torsdagen av Journey, Parkway Drive, The Black Rose, Wasp och Kerry King. Fredagen är de största namnen Judas Priest, Evanescence, The Hives, Dimmu Borgir samt Battle Beast. Med folkrocksbandet Kebnekaise, stora på 70-talet som smakbrytare. Och lördag den 8 juni avslutar Alice Cooper, Avantasia, Bruce Dickinson, Hammerfall och Steel Panther. Endagsbiljetter kostar cirka 1600 kronor, 4 dagars cirka 4000 kronor och så går det att köpa dyrare så kallade plus- och VIP-biljetter hos Ticketmaster. Adressen till festivalområdet är Norjebokevägen 2 i Sölvesborg. Campingplats finns och dessutom är så kallad tillgänglighetscamping, kanske främst tänkt för rullstolar. En ledsagare kan gå med utan extra kostnad. Men man måste ansöka om det i förväg och visa upp läkarintyg. Den som prenumererar på vårt nöjesmail får en länk till webbsidan för en ansökan till det här. Äntligen roligt blir det i Kristianstad onsdag den 12 juni. Då kommer komikern Özdoyan dit med sin föreställning som heter just så. Klockan 20 börjar den på Biljardkompaniet, som numera finns på adressen Videlsgatan 6i. Förköpsbiljetter säljs för 150 kronor av Tixter, Compact Disc, Coop City i Kristianstad, som har telefon 010 747 22 84 och direkten ombud. Festivalschemat och biljetterna för Torsjö Live den 27-29 juni har släppts och det kan tillkomma något band. Den första dagen, som är en torsdag, pågår från 16.30 till 23. Och då är Dragplåsten Europe och Jay Smith. Fredag 28 juni uppträder Miss Li, följd av Linnea Henriksson, Sabina Dumba, Tingsek, Dotter och Artmaid. Programmet börjar då klockan 14 och slutar en halvtimme efter midnatt. Lördag den 29 juni varar från klockan 13 till 00.30. Och då kan man lyssna till Earth, Wind & Fire Experience, Sven Ingvars, Måns Zelmerlöw, Sara Klang, Jonathan Johansson, Amanda Fondell, Hemliga Klubben och Two Friends. Biljetterna kostar 895 kronor för en dag, fredag eller lördag, medan ett festivalpass för båda dagarna kostar 1495. Torsdagen kostar 795 kronor. Och Tixter säljer biljetterna. På Ystad teater blir det operett även denna sommar. Nu ser de sig göra sin största föreställning hittills. Operett-revyn Gudar och gudinnor med extra allt från första sekunden. Med Marianne Mörk i rollen som skönhetens gudinna Venus och Richard Söderberg som gudfader själv. Samt ett antal andra operasångare som historiens främsta gudar och gudinnor. Biljetter för 265 kronor säljs av Ystad teater. Det blir premiär fredag den 28 juni klockan 19 och sen blir föreställning den 29 klockan 14 samt 19, den 30 klockan 14, tisdag till onsdag den 2 till 3 juli klockan 14 och 19, den 5 juli klockan 19, den 6, 14 och 19 och till sist söndag den 7 juli klockan 14. Föreställningen är 2,5 timmar lång med paus. Jazzvis poppiga Bo Kaspers orkester ska ut på en turné i sommar med 9 man på scen och 2 skånska stopp. Sofie Rogård i Helsingborg, fredag den 5 juli klockan 20. Dit det finns ståplatsbiljetter kvar för 595 kronor. Och Sofie Rogård ska ge en gratis biljett för ledsagare och vill att man då mejlar först till info@sofierogard.se. Och sen till Sövde Amfiteater utanför Sjöbo. Dit kommer Bo Kasper söndag den 4 augusti klockan 19. Dit är inträdet 520 kronor och förköp till bägge tillfällena kan göras hos Tixter. Svenska Björnestammen med underhitten Vart jag mig i världen vänder ger sig ut på höstturné. Det blir ett stopp i Skåne och det är Lund och Pomeriet där de spelar den 4 och 5 oktober. Biljetterna säljs av Live Nation. En längre fram gör komikerna och vännerna Johan Glans och David Batra en gemensam humorshow kallad Batra och Glans, 30 år tillsammans. Efter en tid i Stockholm kommer den till Skåne, först Malmö Arena fredag den 29 november klockan 19.30. Och sen på samma ställe 30 november klockan 16 och 19.30 och den 1 december klockan 16. Till Lund och Sparbanken Skåne Arena kommer de fredag den 6 december 19.30, den 7 klockan 16 och 19.30 och slutligen 8 december klockan 16. Inträdet är cirka 700-800 kronor hos Ticketmaster och den som vill gå bör nog bestämma sig fort. Biljettinformation. Ticketmaster nås på 077 170 70 70. Nortic har 0455 61 97 00. Tixter 0771 47 70 70. Live Nation nås bara på hemsidan livenation.se och Ystads teater har 0411 577 199. Kalendern. Årets 21 vecka börjar med måndag den 20 maj, då det är annandag pingst. Tyvärr inte längre än helgdag. I riksdagen debatteras regeringens klimathandlingsplan innan man går till beslut 2 dagar senare. Hela 98 reservationer på förslaget har lämnats in och de flesta kan kanske sammanfattas med för lite och för långsamt. Det har gått 80 år sedan den författande skådespelaren och regissören Mikael Segerström föddes i Lund för att sedan växa upp i Skurup. För rollen som hunsad man i filmen Darling prisades han 2007 med en guldbagge för bästa manliga huvudroll. Den som vill höra hur han ser ut kan lyssna på hans egen beskrivning. På Taltidningens hemsida finns intervjun som Månadens ansikte från oktober 2013. I Paris börjar årets franska öppna mästerskap i tennis med final helt säkert utan svenskar den 9 juni. Namnsdag har Carolina och Carola. Och på Carolinadagen är det enligt gammal bondesed dags att så linet, åtminstone i södra Sverige. Bra att veta är att ju längre namn kvinnan som sår har, desto högre växer sig linet. Tisdag den 21 maj fyller ett annat ansikte 75 år. Författaren, föreläsaren och fenomenet Björn Ranelid började från Malmö fast med sin egna dialekt. Den och hans utseende kan återhöras i Månadens ansikte från september 2013. Konstantin och Conny har namnsdag. Och på kvällen delas Polar Music Prize ut av Kungens hand vid en gala i Stockholm. Musikens Nobelpris, som det kallats, går i år till dirigenten Esa-Pekka Salonen och gitarristen Nile Rodgers. Den senare bakom ett antal hittar som fått discogolven att gå loss. Som i Le Freak från 1978 med ett klassiskt gitarrriff. Onsdag 22 maj är det Hemming och Henning som har namnsdag. I riksdagen är det partiledardebatt om de stundande valen till EU-parlamentet. Från klockan 9 talar de om den EU-politik de vill föra och den intresserade kan följa den till exempel via riksdagens webb-tv. Den här dagen 1614 överlämnade danske kung Christian ett fundationsbrev för en ny stad som kom att bära hans namn. Kristianstad fyller med andra ord 410 år. Och för 100 år sedan föddes sångaren, låtskrivaren och skådespelaren Charles Aznavour, Frankrikes Frank Sinatra som han kallats. Han debuterade som 9-åring och fortsatte tills han gick bort 94 år gammal med över 1200 inspelade låtar och en status som fransk nationalikon. Så armenier han var. Mindre känt är kanske hans politiska engagemang och hans insatser i den franska motståndsrörelsen under kriget. Här sjunger Aznavour om att vara ung och dum i Hier encore, som kom för 60 år sedan. Hier encore
J'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé.
Torsdag 23 maj tar riksdagen beslut i en annan stor fråga, energipolitikens långsiktiga inriktning. Och då inte minst om hur det ökande elbehovet ska tillfredsställas. Desiderie och Desiree kan fira sin namnsdag, och för buddhisterna är det Vesak, eller Buddha-dagen. Årets viktigaste högtid, i alla fall för de som tillhör Theravada-traditionen av buddhismen. Här firar man både Buddhas födelse, upplysning och död. Till exempel genom att gå till ett tempel och delta i en meditation. Fredag 24 maj firar vi Ivan och Vanja. I Sofia i Bulgarien börjar NATOs parlamentariska vårsession. Den första sedan Sveriges inträde, och med svenska delegater på plats. Jens Lapidus jobbade som försvarsadvokat innan han fick en ny användning för vad han lärt sig. Som deckarförfattare och hårdkokt skildrare av Stockholms undervärld. I böcker som Snabba Cash, debuten från 2006. Flera av böckerna har också blivit film och tv. Mindre känt är kanske att han tillsammans med sin fru Hedda skrivit flera barnböcker. Nu fyller Jens Lapidus 50 år. Lördag 25 maj spelas finalen i damfotbollens Champions League mellan Barcelona och franska Lyon. Matchen spelas i baskiska Bilbao. Musikern och rapparen Petter slog igenom på 90-talet med låtar som Mikrofonkåt och Vinden har vänt. Och nu har han hunnit bli 50 år. Och så är det Urbans dag, dagen då sådden bör vara avklarad och sommaren börjar. Enligt det gamla i alla fall. Söndag 26 maj är det så den heliga trefaldighets dag. Inom kristenheten är som bekant Gud både en och samtidigt tre, vilket såklart är värt att fira. Natten innan denna dag kallades åtminstone för trefaldighetsnatten, då man istället firade sommarens ankomst, gärna vid en vattenkälla. Ibland lär det ha gått rätt vilt till, och det lär ha gammalt hedniskt ursprung. I USA är det dags för racingloppet Indianapolis 500, där man kör en ovalbana i svindlande fart inför 300 000 åskådare. Svenske Marcus Ericsson vann denna klassiker för 2 år sedan och startar nu med. Vänner av motorsport har ett annat klassiskt lopp att följa, Monacos Grand Prix i Formel 1, som körts på stadens gator sedan 1929. Helt andra hästkrafter utvecklas på Solvalla, där det är dags för det årliga elitloppet. Det är den sista söndagen i maj och därmed mors dag. Och namnsdag denna dag, det har Vilhelmina och Vilma.
Anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller enbart meddelanden från Malmö blindförening och SRF Malmö Svedala. Ett av dessa gäller även medlemmar utanför föreningen. Och vi börjar med Malmö blindförening, som hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal, Annebergsgatan 15A, Malmö, söndag 19 maj mellan 16 och 18.00. För underhållningen svarar 7up. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till 18.00. Nästa sammankomst blir i höst. Hjärtligt välkomna! SRF Malmö Svedala inbjuder till sin dagverksamhet vecka 21. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 20 maj 13 till 15.00 blir det tidningsläsning och frågesport, och tisdag 21 maj 13 till 15.15 bingo. SRF Malmö Svedala ställer också frågan: vill du tillbringa en helg på den vackra ön Ven tillsammans med SRF Malmö Svedala 29 till 30 juni? På lördag avgår bussen 08.15 från Fransuellstatyn, Norra Vallgatan 66, Malmö. Vi samlas från 07.45. Färjan lämnar Landskrona 10.00 och på Ven väntar bussen som tar oss till Backafallsbyn där vi ska bo och äta både lunch och middag på lördagen. Vi har ordnat en liten utflykt till Tycho Brahe-museet på eftermiddagen då vi får åka vagn efter en mindre traktor, både tur och retur. Innan middagen tar vi en titt i destilleriet och kanske kan vi provsmaka något gott. Vi sover i mindre stugor där vi kan välja på dubbelrum eller enkelrum med sovloft. Efter frukost och utcheckning tar vi bussen och det blir tid för shopping och lunch som serveras vid bordet på restaurang mitt på Ven. Bussen går sedan tillbaka till Bäckvik där färjan avgår 15.00. I Landskrona väntar en buss på oss och vi beräknas vara i Malmö vid 16.30-tiden. Pris för denna trevliga resa är 1 000 kronor för medlemmar, 4 500 för övriga. Välkommen att anmäla dig från och med måndag 20 maj 08.30 till kansliet 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo, dock senast onsdag 5 juni. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, allergi eller specialkost, enkel eller dubbelrum, inbetalningskort eller rullator. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast fredag 14 juni. Glöm inte skriva Ven och deltagarens namn vid betalningen. Vid frågor eller om det uppstår problem på resdagen ring Maj-Britt Ryman 0703-24 66 09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till hobbyträff fredag 24 maj 13.00 Wendelsfridsgatan 13 Malmö. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspriset 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast dagen innan. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder också till konsert med John Lundvik i Sankt Johannes kyrka Malmö torsdag 30 maj. Vi träffas vid ingången 18.00 och då får du biljett. Konserten börjar 19.00. Pris 195 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Adressen är Rådmansgatan 20, Malmö. Föreställningen varar 1 timme 20 minuter utan paus. Färdtjänsthem kan beställas 21.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Anmäl dig senast torsdag 23 maj till kansliet och berätta vid anmälan om du behöver ledsagning och inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vi har bokat ett begränsat antal biljetter, först till kvarn gäller. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123-077-8050 senast måndag 27 maj. Glöm inte skriva gospel och namnet på deltagaren vid betalningen. Uppstår problem under dagen kan du ringa Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. Och det var allt för den här gången. Nästa nummer av Skånes taltidning kommer torsdag den 23 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040-673-0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!